Jo, men vilken spännande bok vi har läst den här veckan.
Gud, ja, den väckte mitt förakt och min ilska, och så tillvida så är det ett positivt betyg för mig, tycker jag. Det är värre med böcker som inte väcker någonting överhuvudtaget, som att stirra in i en vägg eller inte ens det. Så det. Men jag tror det skulle handla mycket mer om, det skulle handla om tantrasex egentligen.
Mm. Men, ja. Ska vi säga vad det är för bok?
Ja.
Erik Adelsson heter då författaren, och boken heter väl Lärjungen?
Mm, det stämmer, precis. Och ni är välkomna till Två män i en podd med mig, Daniel Schelin. Det är kulturredaktör på Expressen, där är Expressen Kulturs podd. Och Erik Schildt, som är både radiostjärna skulle jag vilja säga, och tillika Expressen Kulturs medarbetare.
Exakt, ja.
Mm. Jag måste bara, innan vi går vidare, en sak som jag stört mig på, eller inte vågar säga. Säger du Schildt eller Schildt?
Ja, det här är ju lite sånt som jag bedömer människor utifrån, om de har uppfattat mitt efternamn rätt. Ja. Det är ju väldigt speciellt, för det uttalas ju inte som det stavas. Kollar man på hur det stavas skulle det vara Schildt, men enligt släkttraditionen så uttalas det Schildt som en helt vanlig trafikskylt.
Ja, vad bra.
Och det där hör jag ju på människor, om de har snappat upp det här, alltså om de har lyssnat när de hört mitt namn, eller om de bara går på hur de tror att det uttalas. Så det där, jag har ett kartotek i mitt huvud över de som uttalar det Schildt och de som uttalar det Schildt.
Men det finns ju öppet också, man kan ju vara en skemänniska eller en skemänniska, så att säga. Vad är du?
Just det, du är så språkligt begåvad. Jag förstår inte riktigt. Du menar om man säger skönt?
Ja, det är skönt, det är precis det.
Eller är skönt?
Precis.
Ja, du är nog skönt.
Ja, precis. Ja. Men det är därför jag har liksom noterat att det är nog Schildt, fast du säger skönt. Eller,
ja, precis. Nej, men det är verkligen Schildt.
Det är ju lite förknippat med någon form av dels den här, jag gillar ju de här språkljuden. Dels är det liksom, finns en kulturell aspekt av det här, människor är lite förfinade än annat. Och förmodligen kan det ha att göra med koppling till österut. Till Finland, där man också har mycket ljud. Jag tycker det är jättevackert. Jag själv kommer med mycket mer brutal, enkel bakgrund. Vi säger typ Chicago.
men heter du själv då Sjölin? Inte Sjölin?
Sjölin skulle vara väldigt svårt för mig att Sjölin. Säga. Sjölin känns lite mer manligt att säga Sjölin. Ja, Sjölin. Sjölin är liksom lite...
Sjölin! Så kan man inte säga i lumpen.
Sjölin,
ditt vapen. Du har glömt Kjellin, du har glömt din automatkarbin här.
Det där går inte. Men just det, för C-ljud är ju också, precis som du sa, Jon, nu, det är släkt med I-ljudet också. Som är förknippat med Lidingö i Stockholm. Men egentligen är det ju från början lika mycket Göteborgs dialekt. För det var ju så att Lidingö bor i början av 1900-talet och gillade semester där på västkusten. Så då ville de markera att de har varit där. Så det är egentligen Göteborgs Ina. Som man har importerat till Lidingö för att markera status.
Otroligt.
Men nu märker du att jag är nervös för att jag pratar massa gånger om fonetik, och det beror på att vi ska handla om sex där egentligen.
Ja, just det. Det är en väldigt speciell... Alltså det kom ju några intervjuer med den här mannen då, Erik Adelsson. De här intervjuerna kom för några veckor sedan. Och det som många tycker är lite pikant är ju att han då är sånt här kändisbarn. Så det är Ulf Adelsson, gamle politiken, moderatpolitiken, som är pappan. Och så är det Lena Adelsson Liljeroth, vår gamla kulturminister. Hon som skar i Marco de Lindes tårta.
Just det.
Det är väl det hon har blivit mest känd för egentligen.
Precis, en konstkonsument.
Verkligen en konstkonsument. Ja, det är ju föräldrarna då. Mm. Så det han har ju fått i de här intervjuerna, så är det ju alla journalister har ställt en fråga. Vad tyckte dina föräldrar om boken? För att den säljs ju in som att den ska vara ganska så... explicit och handla om sex, och storyn är väl att han är en vanlig ung businesskille som det går bra för, född med någon typ av silversked i mun, blir snabbt ganska rik, eller är rik från början, och sen får han någon typ av livskris och blir en sökare, och första instansen på det här sökandet blir då en tantragrupp eller tantrasekt som sysslar med väldigt avancerat sex.
En form av grabbig utvidgad kossresa skulle jag säga, fast med, där kvinnorna också deltar lika stort ungefär.
Ja, du kände så alltså. Mm. Mm.
Med en underliggande drogmissbruk.
Ja, ja.
Den, nej, men, ja. Förlåt, jag, nu, nej, man ska ju bejaka.
Ja, men, ja. Nej, men jag tycker du måste få göra ett instick här. Du säger alltså att du blir arg.
Ja.
Upprörd.
Jag har stängt av telefonen. Jag gjorde en anteckning. Men på typ 304, efter liksom 15 års av sökan i denna värld, där han bränt med tusentals kubik med flygbränsle för att åka fram och tillbaka till Kuala Lumpur och Los Angeles, och liksom förmodligen förbrukat 11-12 ton med raklödder bara för att hålla pungen glatt. Så liksom kommer han fram och liksom varit liksom en konstant porrskådis nästan, kan man säga. Så åker en enormt egocentrisk världsuppbild, så kommer han fram till att ja, när man ska älska med en kvinna så kanske det är så att nu när jag har varit i celibat så noterar jag att ja, kvinnor som jag möter, de mår förvisso ha glädje njutningsmässigt av mina kunskaper inom tantra, men det är ju inte riktigt som ett djupare möte för det. Kunde inte Ulf och Lena skickat honom på konfirmationsläger bara när han var 14, så hade det blivit klart av där och sparat massa fossila bränslen. Det är ju hemskt.
Jag förstår. Alltså det finns ju någonting provokativt i boken. Det som händer, ska vi säga då, storyn är ju att först är han med i den här tantragruppen ganska länge, flera år, och blir någon typ av ledare där och blir väldigt duktig på alla de här teknikerna.
Det återkommer att han hela tiden ska prestera inom allting.
Absolut, ja. Han blir bättre och bättre, och det finns ingenting till slut som han inte har vågat göra inom området sex. Sen så träffar han en ny ledare av mer österländskt snitt som har någon typ av buddhistisk, hinduistisk ingång, som blir hans nya guru då. Det är då han inleder det här året, celibatåret, för att testa den andra ytterligheten.
Som ju också en prestation, för det slutar med att han ska utsättas för någon stor frestelse, så klarar han det. Och så är det bock och check och kaching och så jävla bra på celibat också.
Ja, jo absolut.
Men förlåt, jag kastar mig och avbryter det.
Nej, jag förstår att man blir upprörd av den här boken. Det blir man ju, men jag måste säga då att jag blev faktiskt drabbad.
Oh!
Det blev jag. Jag har gått och pratat om den här boken hemma högt under flera dagar nu.
Mm.
För att jag, det är ju pinsamt att säga, men jag känner igen mig själv. Jag gör det.
Men vänta nu, på vilket sätt då?
Jo, men det är ju, för att vad är hans egentliga kamp? Det här med tantrasexet, och det, jag ser det som ett... Det är bara någon typ av ram. Jag berördes inte av det. Jag tänkte knappt på det. Det kändes otroligt oerotiskt, just för att det var så prestationsinriktat.
Mm, ja, det är precis.
Och det är en typ av sexsyn eller erotisk syn som jag inte är intresserad av det. Alltså den är så avförtrollad och vad ska man kalla det? Osensuell. Så att jag bara noterade.
Mm.
Alltså du tänkte säkert också på språkbruket, liksom, att man ska, ledaren säger klav er alla kläder och börja busa med varandra. Alltså det är så otroligt oerotiskt uttryckt. Och det är en syn på kroppen som, alltså det där berör mig inte.
Vänta nu här, får jag gissa?
Mm.
Det finns ju ett spår inom den här tantran som är det manliga och kvinnliga. Är det det du har förstått?
Nej, alltså det tyckte jag var intressant, men det var inte det heller. Nej. Utan det var egot.
Ja.
Alltså han har ju då ett enormt grandiost ego, den här min namne då, Erik, i boken. Och det är det här han upptäcker. Så att jag ser ju honom som nästan en mytologisk figur, alltså som en romangestalt.
Mm.
Väldigt klassisk så där. Han har allt, han har fått allt. Men så inser han då, när han har allting, att det är tomt.
Mm.
Och det gör honom till en sökare. Och han inser att för att bli lycklig så måste han göra sig fri från det här egot då. det intressanta med boken är att det går så dåligt.
Alltså, ja, nu börjar det bli intressant. Ja.
Alltså för att han går in i tantrasekten, han träffar sin guru, han åker på en typ av väldigt extrem meditationsresa där han sitter i en bunker där de inte har något ljus. Där sitter han i 7 dagar, tror jag, och mediterar över vem han är. Ingenting hjälper. Egot är kvar. Egot krossas inte. Och det här då jag börjar bli intresserad. För att jag känner igen mig själv. Att det här egot är ett stort problem för mig. Och jag har testat så mycket i denna värld. Och det verkar inte... Men, det verkar inte... Jag är fortfarande en sökare. Men jag har samma längtan som Erik i boken. Jag blir kvitt det här.
Men jag vill ju inte tänka att du... om vi då klär av oss lite grann, så att säga. Det här egot, det finns ju någonting i den sexuella akten när den skildras, där vissa saker blir synliga inuti oss, så att säga. Hans, så att säga, vittnesmål av det här har ju hela tiden att göra med hans egna inre kroppsliga förnimmelser. Och de kan sträckas ut och de kan dras ut och man kan få orgiastisk upplevelse av en kanelbulle och såna här saker. Det är oerhört där syns det, och instängdheten enormt mycket, liksom, så att säga. Så då skulle du kunna egentligen då jämföra med dig själv, så att säga. Finns den instängdheten i dig på det viset? Alltså... Är det så illa?
Nej, alltså jag har gjort en lista över liksom situationer i livet som är ångestfria. Mm. Och allting som, för mig, jag är född, alltså allt som har med sex att göra, men det är inte ett ångestområde i mitt liv, utan det är snarare ett område där jag är fri från ångest. Mm. Så det andra områden, det är liksom bada i badkar, sex, dricka kaffe på morgonen, segla, köra bil kanske. Jag har några sådana liksom, som är ångestfria områden. Det är kanske därför jag inte bryr mig så mycket om den här tantraberättelsen. För att jag förstår att han har många... Han känner ju att han måste vara en erövrare då. Han måste förföra alla de här kvinnorna och sen försöka lära sig inte bli sån. Men det där, mitt ego, jag tycker inte att mitt eget ego liksom visar sina dåliga sidor i de där sammanhangen.
Okej, okay. Men hur länge, på vilket sätt plågas du av detta? Är det verkligen så? Jag tänker på din tidigare bild av att den här världen som ska utvidgas. Jag tänker vad är egot i förhållande till resten av världen? Mm. Ibland uppfattas som att han har problem med sitt ego för att han har inte något ego i bemärkelse för att han är hela världen. Ja. Det är en slags omnipotens i det. Mm. Det är en annan sak att ha sin ego som skaver. Och sin liksom en. Den här killen är inte ensam, för han har inte ens sig själv.
Nej.
Och du är i alla fall en. Alltså det är inte samma. Jag uppfattar inte som samma. Men
det är kanske inte helt samma. Men jag tror vi i alla fall delar längtan att bli kvitt det här egot. Och att jag inser att det är enda sättet att bli lycklig.
Det finns ju vissa konkreta situationer där man... du ska ju bli pappa nu, och det finns ju ett vägskäl i livet, så att säga. Mm. Man blir ju från den stunden inte längre så att säga, en bekymrad diktator i sitt eget liv, utan en nöjd tjänare i någon annans. Det är en omedelbar förflyttning, så att säga. Du går inte att ha ditt ego på samma sätt och på samma ställe. Och det är en enorm befrielse, så att säga.
Det låter underbart.
Ja, det är underbart. Sen kommer ju kanske successivt med åren då, mina var lite äldre, det här att tillbaka lite grann. Men då har man en annan erfarenhet, så att säga. Men det är ju inte bara så att liksom vägen ut ur ett ego är att skaffa barn, så att säga. Men jag tror att det är, visst är det, jag håller helt med dig också om att den här boken är en kan vara en viktig, eller så att säga, en tydlig symbol för vår tid, och man tänker sig, den här storyn i händerna på antingen en Michel Houellebecq eller en Hermann Hesse eller typ en Per Hagman eller något sånt där, det hade blivit åka av liksom.
Ja, det är ju en Hesse. Jag tänker ju att den är lite lik den här Siddhartha, Hermann Hesses, just det, ja, kanske bästa bok, som den är ju lite lik liksom, för den hamnar ju om en ung man som är ute på en sökande resa och också
som ju har allt till att börja med.
Ja, han har allt, han har enorma krafter, och så inser han att han måste bli en syndare, och så lever han med världens vackraste kvinna och dricker och spelar bort alla sina pengar, och så vaknar han upp i rännstenen, och då när han är krossad och sårad, det är då liksom som egot försvinner från honom och han kan bli lycklig. Men han blir lycklig då när han sitter vid sin flod, sårad, knäckt, övergiven. Då blir han en tjänare. Och då...
Men du sa att han sitter i en bunker och skjuter och kommer inte bort sitt ego. Så vilken är din erfarenhet av det då? Att du har försökt på det viset eller upplevt att kommer, eller...
Ja,
du
men
åker
det där...
på tysta retreats.
Ja, precis. Jag åker på tysta retreats. Jag leder ju till med sådana här tysta retreater. Så att, men där försöker jag inte framställa mig själv som att jag har kommit fram. Men
om Erik Adelsson skulle vara på en tyst retreat så skulle han komma tillbaka och konstatera att han var tystast av alla.
Ja, ja. Jo, men jag har väl det där i mig också, tror jag. Jag tror så här då. Jag undrar vad du säger om den här historien. För att om jag rannsakar mig själv, vad är problemet? Men kanske ett problem är då att jag inte fick, för att Erik Adelsson får ju den här ångesten i 30-årsåldern. Och jag tror att det var då det liksom kom till mig också. Kanske är det 30-årsåldern en ålder då man borde skaffa barn och på så sätt och familj och därför bli en tjänare. Nu hände inte det mig, utan jag gick en annan väg då. Och det här har sin upprinnelse i att jag, om jag ska vara väldigt ärlig, det är ju kul när vi är det.
Ja, du.
Jo, men så här då, alltså när jag var ung i sådär tonåren så tänkte jag alltid att det var ingen som såg mig. Men om någon skulle se mig, jag var alltså aldrig rädd att bli avslöjad. Vissa är ju sådär, oj hjälp, min största skräck är att någon ska se igenom mig och säga att det är tomt. För mig var det tvärtom, att jag tänkte, ingen ser mig, ingen vet vem jag är. Men om någon skulle se mig, då skulle det hända saker.
Mm.
Och jag kände mig ofta underlägsen andra och i periferin. Så att jag satsade liksom allt på att det här som jag tyckte jag bar på skulle bli synligt och få expandera i världen.
Mm.
Och det var helt enkelt min karriär där jag väldigt uppriktigt lät det här inre expandera. Det var bara det att det blev som ett... Det hade ett pris, och det är att egot samtidigt växte. Och nu i 40-årsåldern känner jag att det här egot är ett enormt problem. Och kanske värst blev det då under det här. Och det där jag ska fråga dig, hur du har reagerat. Alltså, när jag fick det här SVT-programmet som jag skulle leda, så var det liksom krönet på allt jag hade velat uppnå.
I det världen,
ja, och
som
det
ärvde sen då.
Ja, precis, ja. Som du tog över sen. Och den förutsättningen, det ändrades lite, för att jag jobbade ju med en väldigt då stark man som var producent som sen blev sjuk. Så att förutsättningarna ändrades ju på ett väldigt olyckligt sätt. Men när han och jag satt och knåpade ihop det där, då kände jag att det här är enormt. Liksom. Det kan bli hur bra som helst, det kan gå hur långt som helst. Och det är också allt jag har drömt om.
Mm.
Men precis som Erik Adelsson när han är vd för sitt bostadsbolag och ska köpa sina dyra våningar i Stockholm, så inser man att nej, men det hjälper inte.
Mm.
Det gör inte det. Utan det enda som händer när man då drabbas av den typen av framgång, det är att egot blir så skört på något sätt. Så att man... Och det här, jag tyckte det där med tv-programledare var otroligt korrupt.
Mm.
Att egot blir, man blir besatt av den typen av uppmärksamhet.
Mm.
Och det går ut över det egna livet och sitt eget sociala liv. För man förväntar sig att vara en sol då. Mm. Och de som inte erkänner den som en sol, då blir man liksom rädd eller arg till och med. Och det här då försöker jag göra mig fri ifrån. Det här tycker jag har blivit ett gift i mitt liv.
Mm. Mm.
Så första frågan är väl om du känner igen det giftet?
Ja, giftet känner jag igen på ett annat sätt. Jag fick ju väldigt mycket beröm när jag var i tv och så duktig och såna här saker. Utan att jag riktigt själv visste vad det var jag gjorde, så att säga. Om jag skriver, då vet jag vad jag håller på med, så att säga. Sen kan du klandra mig eller kritisera mig. Jag vet, jag är bäst ändå på det här. Du är bäst och bäst, men det är vad jag gjort, så att säga. TV, liksom, då är man mer en person. Det är mer jag som person, så att säga. Och berömmet, man kan försöka, jag gjorde det, sköta ifrån mig konstant hela tiden. Ja, du tycker om mig. Ja, du, jag gjorde en bra grej, gör ingen stor grej av det. Nästa vecka kan det gå till helskott, liksom, år ut och år. Så där. Men det hjälper inte, för berömmet letar sig in i det ändå. Och du blir utspridd över andra människors blickar istället för att vara dig själv, så att säga. Det går inte att, så att säga, hur mycket förnuftet än försöker, så att säga, hålla det här borta, så är det så att du blåses upp. Det finns en skörhet som blåses upp en ballong. Jag uppfattar det kanske inte som egot riktigt, men som jaget på något konstigt sätt. Det är nästan samma sak, men liksom inte att...
Det är nog, ja.
Och Nej, det jag uppfattar också en enorm urvattning av det där. Men kunde ju samtidigt vara, vilket, ja, jag vet inte, det kanske är en styrka jag har i min livet, att jag blir ju nöjd. Jag är en person som faktiskt kan bli nöjd med saker och ting. Att jag säger, vi bodde några år i innerstan för många år sedan. Jag hade drömt om alla Kungsholm, och gud vad fint det var. Och fortfarande idag så är jag jätteglad över att jag gjort det för 15 år sedan. Det var fint. Det är inte så att jag saknar eller sådär, utan jag drömde om att ha ett eget skrivrum i många år. Och så fick jag det, och då hade jag det i 2 år. Sen var men det här är okej, jag kan skriva köksbordet nu. Hade jag inte fått det, då hade jag drömt än idag om det där. Men nu är jag nöjd. Så att säga. Och samma sak med det där med berömmet. Det handlar inte om att bevisa någonting för sig själv, utan handlar om att det får räcka och jag är vidare. Och det är liksom så här. Men jag blev skör, verkligen, till slut. Och upplevde att det var, när man kom till bok, det här var ett litteraturprogram, kom till bokmässan och folk plötsligt har en slags avstånd kring en på 1,5 meter och titta på en med respektfulla blick. Om man säger någonting och folk lyssnar på ett konstigt sätt, som om man vore någon slags orakel. Det var obehagligt. Det vill inte jag. Jag vill inte ha den positionen alls. Men man blir, och ju skörare man blir, desto svårare får man med kritik. Och sen för att det här, det blir, ballongen är ju inte du, så att säga. Du måste finnas i mitten. Då kan du skjuta mycket kritik som helst. Du klarar det, studsar, eller det blir jobbigt att såras och så läker det och sådana saker. Men den här ballongen som blir, den bara smäller ju liksom.
Jag har känt att det,
men jag skulle inte
det
säga,
har blivit en ballong.
Men jag uppfattar det inte som att det är ego riktigt. För att ett ego är, där jag är lite diffus. Jag har ju haft självutplånande sidor.
Ja,
det liksom, det,
ja.
Jag har inte riktigt sådär. Att,
men sen så kan det vara en skillnad. Jag vet inte om man ska dra allt för stora växlar på det. Men jag menar, du har ju haft ett familjeliv. Du har varit pappa samtidigt, haft ganska många barn. Du har haft det vid sidan av. Jag satsade ju allt på det här.
Just det.
Så det var också när det här kraschade för mig, så hade jag ingenting, upplevde jag det. Och det var väldigt sorgligt. Så var det ju inte, men det kändes så. För att jag hade lagt in så mycket energi på det här. Alltså, och det är kanske där jag också, en väldigt mörk sida av mig själv. Det är också där jag känner igen mig i Erik Adelsson, att han tävlar ju hela tiden. Alltså det är ju absurt att han kan tävla att vara liksom bäst på celibat. Han slog till med vad om pengar, ganska 10 000 kronor med den här gurun, om att så här, kan du hålla celibatet i 1 år eller inte. Så att han tävlar ju om allting. Men det där är liksom en del av mig också. Det är otroligt. Alltså, förstår du hur korrupt som jag då, så sysslar liksom med journalistik inom området, liksom det inre livet och andlighet och sådana saker, och så har man en tävlingsgen, alltså det är så korrupt så att det är otroligt.
Skäms för det.
Ja. Otroligt mycket. Min mardröm är att jag ska vara självupptagen. Alltså det är, om någon säger till mig, gud vad du är självupptagen, då träffar det liksom mitt i prick. Och därför så,
jag tror att den oron är lite av ett vaccin mot att vara också.
Absolut, så är det. Alltså absolut. Alltså den mest självupptagna, om man tar då Björn Ranelid som ett sånt extrem exempel. Han skulle ju säga, jag bryr mig bara om andra människor. Jag är totalt ointresserad av mig själv. Jag lever för kärleken till andra. Så att det är klart, om man ser det här i sig själv, så är man inte totalt illa ute. Men man lider ju av det.
Det var den här akademikrisen dök upp över, det var krisen i Svenska Akademin, då sa Anders Olsson någonting väldigt bra, tyckte jag, mitt i allt. Han sa bara, liksom, alla frågade varför håller ni på med sådana saker, liksom, varför gör ni det här självskadebeteendet, liksom. Och sa han, ja, man måste i livet räkna med ett visst mått av lidande. Och det tyckte jag var ändå bra, för vi lever i en tid där vi inte ska göra det.
Nej.
Vi får inte, så att säga, det finns massa saker vi inte ska lida med, men kanske även inte vårt ego. Det är ju en uråldrig fråga att plågas av sitt ego, så att säga.
Absolut.
I vissa, så att säga.
Absolut.
Och man kanske måste räkna med ett visst mått av lidande där också.
Ja, för att
jag tror att det kan vara meningsfullt, för då kan man kanske komma i kontakt med saker.
Absolut. Och det är ju det som stod i mitt horoskop, det där med att ha Saturnus i 12:e huset. Att om du inte möter Saturnus kommer det bara bli värre och värre och värre och värre.
Ja.
Men det är där jag känner igen mig också med Erik då, att han kanske inte håller med om det här själv, för han verkar vara ganska, särskilt i de här intervjuerna, han verkar vara ganska säker på att han är på väg att bli upplyst. Men jag ser snarare en man som söker och söker, och allt han tar liksom faller sönder på ett ganska vackert sätt, för det säger någonting om oss människor.
jag är nyfiken på att höra vad du... Vi talade om astrologi förra veckan och jag kände att det här går in med öppet sinne. Det här fixar jag. Jag har så att säga inte skapat det, så att säga, mitt kynne är inte så att säga, egentligen mottagligt. Men det här finns massor av intressanta saker med projektioner och föreställningar. Massor, man kommer att säga, jag kan betrakta det som en slags andlighet. Så att säga. Och den här boken serverar som en andlig resa. Och jag ursäkta mig, men är jag så jäkla träig som jag hittar inte... Detta är motsatsen till andlighet. Det här är grundhet. Det finns inget... Det är så instängt. Det är en lögn att det här är en andlig resa. Det har ingenting med andlighet att göra, säger jag då. Men du är ju...
Jag tycker att det här är en andlig resa. Ja. Men det visar hur svårt det är. Men jag menar... Jag tycker det är bättre att Erik går den här resan än att han skulle jobba kvar på fastighetsbolaget. Sen så verkar ju han också, alltså det visar sig i boken också, att han jobbar ju lite hela tiden. Han får in rätt mycket pengar, så att han är inte så här att han helt... Tänk om det... Ja, men okej då. Vi tar Anders Olsson där som en sån... Det han sa att...
Måste räkna med ett visst mått av
lidande. Alltså, tänk om det enda sättet att bli kvitt egot, en typ av martyrskap. Alltså på riktigt bli en tjänare. Mm. På riktigt bli en tjänare. Han får ju det, tycker jag, en av de vackraste scenerna i den här boken är att den här gurun då, Mr. Vimal, som jag tycker faktiskt verkar ganska så vettig. Han säger till Erik att pröva att vara vanlig. Och Erik, vanlig, hur ska jag vara vanlig? Jag är född i ett palats. Och, då går han och köper en pizza och en halv flaska whisky. Och äter en helt vanlig liksom capricciosa.
En halv flaska whisky i och för sig lite så här.
Ja, han borde ju kanske köpt en folköl då. Men det var hans idé om att vara vanlig. Och så sitter han där och bara, det är helt okej att vara vanlig.
Jag ska slå rekord, jag ska bli den vanligaste.
Ja, men det kanske är någonting också. Jag tror, om jag ska rannsaka mig själv, alltså tonåren i en skör period. Liksom. Jag kanske jobbade upp såna här fantasier att jag var annorlunda och att jag var den här lilla kejsaren och att i mig fanns någonting fantastiskt. Det var väl ett skydd mot att stå naken i världen och bara, okej då, jag kan inte spela fotboll, jag kan inte vara tuff på det där sättet. Mm. Så istället för kapprusta på det inre planet skulle man bara... Nej, jag är ingen alls. Alltså det, eller, jag är den jag är.
Men, och det här pågick inom hela tonåren, eller?
Ja, jag kände en sån där...
Det finns ju någons form av min egna tonår. Började ju så. Att jag hade, det finns en potentiell ung man inuti den här hemska, överviktiga, outvecklade kroppen. Det finns en person med ett djup här inuti som ingen ser och såna saker. Och gick och förrog detta. Men sen blev det ju, sen slog ju blixten ner plötsligt. Och det var så konstigt. Min kropp förändrades på ett halvår och liksom jag blev ihop med värsta puman.
Ja,
jag gjorde en jättekonstig så här college-resa på ett och ett halvt år. Jag fick allt det där. Och det där tror jag där med att bli nöjd.
men det är väldigt vackert. Jag har ju den scenen i huvudet där. Du sitter, det är någon fest och sitter med ryggen mot henne. Hon sätter sig på armstödet med ryggen mot dig. Så tar hon din hand.
Ja, jag tror att hon lägger ut sin hand på armstödet och jag tar mod till mig och jag kan ju inte ens förstå att hon skulle ens vilja vara i närheten av min andedräkt ungefär. Liksom. Men vågar på något sätt att först lägga min hand bredvid och sen något typ egentligen lillfinger som och sen håller vi handen. Och så...
Men det är där hela ditt liv ändras ju.
Ja, verkligen.
Vågade kanske inte göra det.
Nej, det är precis det. Vad hade hänt? Men vad hade hänt då, tror jag?
Kommer du ihåg Tillbaka till framtiden, den här gamla filmen?
Mm.
Så är det ju att i början av filmen så är ju då Michael J. Fox pappa jättetöntig. Och sen åker ju sonen tillbaka och liksom får honom att bli tuff.
Ja,
och sen så när...
Biff, han blir mobbad av Biff.
Ja, exakt. Ja, och då är det ju där han slår till den här Biff. Och då ändras liksom hela historien. Och sen när... Marty McFly heter han, va? När han kommer tillbaka till framtiden eller tillbaka till liksom nutiden, så är hans pappa liksom jättetuff. Och det är du då, för du gjorde det här med handen. Det var liksom ditt. Hade du inte liksom tagit hennes hand, då hade du blivit en tönt resten av livet. Men i och med att du gjorde det, så liksom...
Men jag måste också säga att det finns, för att ändå knyta till någonting fina saker som ändå är i den här boken, så är det just det här att, fast det tar ju lite väl lång tid innan det kommer, det är just det här med att att han inser liksom det här med att, och som jag låter som att jag ska sitta här och bara döma ut någon människa. Jag är ju faktiskt ganska gammal själv och jag har inte gjort alla erfarenheter på en gång. Utan tvärtom, vissa saker har kommit väldigt, väldigt sent till livet. Bland annat när det kommer till just den erotiska aspekten av det här som vi kanske skulle prata om.
Ja, vi får, jag hör liksom våra redaktörers röster i huvudet här. Bara, hallå, vi vill ju skriva en rubrik som kunde dra lite trafik. Ja. Ja. Ni pratade ju inte någonting om sexet. Vi får göra det då.
Men jag är ju väldigt, jag känner mig ju, i mitt liv är jag ju som en, upplever mig som en åldmö från Dalsland. Så att säga. Jag har inte levt ett erövrande liv, om man säger så. Men en erfarenhet då som ändå tvärtom väl kommit väldigt sent, det är ju det här med att, liksom att det, hur ska jag uttrycka mig? Det sägs ju att det är saligare att giva än att taga, så att säga. Men för att kunna giva så måste du lära dig att ta emot. Det är min erfarenhet. Det kunde vi sammanfatta.
Det var väldigt absurt.
I den fysiska närhetens...
Vad betyder det här då?
Det betyder i princip att, så att säga, om man inte uppskattar sin egen kropp, då är det mycket lättare att försöka att istället då fokusera på att, så att säga, ge, prestera, leverera, så att säga, rikta uppmärksamheten på den andra, så att säga, och inte alls bry sig om sig själv egentligen i någon större utsträckning. För att det är inte så kul. Men tar man sig igenom det här att det är ändå, jag får ändå vara, jag är ändå, så att säga, det är ändå, det här är faktiskt, det tar med fan min kropp det här. Den kan jag faktiskt ha glädje av. Ja, det är ju revolutionerande har varit för mig. Liksom, att jag får också, så att säga. Detta är ju en förutsättning för ett lite djupare möte då, skulle jag vilja säga. Och det är ju hemskt att gå år ut år in, delvis med, jag vet, min ungdom hade mycket prestationskrav kring det här och liksom och hela tiden liksom, det är ju hemskt för båda parter. Det är ju hemskt.
Så du menar att det här, ditt kroppsliga förakt då, det har verkligen varit med dig hela livet?
Ja, det har det.
Jag har ju inte... Det är ju så märkligt det där med vad man lider av. Att jag har liksom aldrig lidit av det. Då har jag inte heller... Tror inte jag någon kropp att vara särskilt stolt över. Så där aldrig rört på mig. Eller liksom... Sitter bara och äter choklad hela dagarna. Liksom.
Men ändå... Ja, men då är du hemma.
Jag har inte... Det måste ha något med stjärnorna att göra, att jag är oxe, liksom, att jag är väldigt jordat.
Det kan ju
jordat.
Stämma in på detta.
Precis. Ja men på något sätt så... Men det är därför som... För att de här scenerna... Alltså, boken är ju lite speciell, för att på ett sätt är den väldigt explicit. Man får reda på exakt vad de gör i de här tantra-rummen. Men samtidigt så är boken ganska så pryd på något sätt. Alltså för att det är så... I och med att alla de här sex... lekarna är så, vad ska man säga, jag säger det som otroligt icke-sensuellt i och med att det är så konstruerat. Alltså vad är erotiskt på riktigt? För mig är det liksom människors hemliga sidor. Men för att det ska bli erotiskt så måste det finnas en typ av exklusivitet. Alltså man får se någonting som ingen annan får se. Det är ju det erotiska. Men här i de här miljöerna så är allting öppet. De jobbar ju också för att jobba bort all typ av skam. Det finns ju folk som är par som kommer till de här lägerna. Och sen så ska en av övningarna, liksom, nu ska du lära dig som man då, att se din kvinna har gruppsex med fem män. Och sen så sitter de i en ring och utvärderar och så säger någon, ja, jag var lite svartsjuk när det kom in en femte man. Ja, det är ditt ego som, ja, och, ja, så tänker den, ja, jag har fortfarande lite kvar av mitt ego.
Ja, eller kvar av sin kärlek.
Ja, exakt.
Men visst. Men en sak jag i och för sig uppskattar, eller så att säga uppskattar, nu börjar man projicera sig, men en sak som ändå jag tycker verkar intressant eller med de här lekarna, det är ju lite grann att de håller på med lite grann maskering och alltså ögonbindel, alltså den typen av att sortera bort vissa intryck med ett andra.
Men om man tar så här då, alltså filmen Eyes Wide Shut, jag såg om den i somras. Har du sett den?
Apropå ögonbindlar.
Ja, ja, och liksom sexorgier och sånt.
Den,
ja. Storyn är väldigt enkel. Tom Cruise är en, han är ju som Erik Adelsson han också. Han har allt och är framgångsrik advokat. Och, men livet är tomt. Och sen så blir han inbjuden eller liksom snubblar in i något typ av hemligt sällskap bland otroligt rika personer i New Yorks överklass som håller på med sexorgier. Den, jag tycker är en väldigt, jag tycker filmen är fantastisk och de här liksom sexscenerna här är oerhört laddade. Och det är ju som någon slags, man kanske inte ska kalla det satanistiska riter, men det är någon slags bakvänd. Det är till och med en munk som sjunger och så har Stanley Kubrick då kört den här sången baklänges, så det låter otroligt läskigt. Mm. Och det är liksom rökelse som i katolska kyrkan, men så är det nakna kvinnor som utför en ritual. Det där, det är väldigt laddat liksom, men det är ju för att det är farligt. Sen så har man ju läst, typ Expressen kanske rapporterar om det ibland, en reportage här. Här har vi sexmöten i Trollhättan och vi har Ice White Chat-tema. Och så klär man ut sig liksom på samma sätt. Och det verkar vara helt oerotiskt för att det är ofarligt. Mm. Förstår du? Det är det som jag vill komma åt här. Att i, och det är ju i den här tantravärlden också. Det är ju trots allt väldigt snällt. Och det gör att någon typ av laddning liksom försvinner. Alltså mystiken försvinner och hemligheterna försvinner. Det är snarare tvärtom, att här finns inget att skämmas för. Här, det här går att visa upp. Det här är ingenting. Tvärtom säger jag, det här är det största som finns. Det här ska hemlighållas.
Precis, ja, just, det är på fel plan, eller så här fel och fel, men det är på det rent så att säga, gymnastiska planet som så att säga, gränserna bara öppnas istället för på de inre så att säga,
planen. Det är därför som jag tycker inte det finns något, det finns liksom inget skandalöst över den här boken, överhuvudtaget. Jag är liksom helt oberörd av den delen.
Ja, nej, där finns det ju liksom lite tips och ja, det var, jo, men man kan väl tänka sig att man kanske kan få lite olika så att säga, vad heter det, jägartips. Men du är inte provocerad varken av honom, som du snart identifierar dig med, och boken är ofarlig, eller miljön är ofarlig.
Ja.
Okej, jo, men man hade kanske velat ha en lite, ja, men då är det ju läsupplevelsen jag tänker på, att man skulle ha en farligare sida, så att säga. Det här är ju en rapport, så att säga, en berättelse.
Ja, nej, den läsupplevelsen är ju lite enkel förstås.
Men du tar inte med dig någon, du har inte med någon liksom rent konkreta tankar, så att den här.
Nej, men så det jag tänker på är väl hur svårt det är att komma åt det här egot. Det är där jag kanske tycker att jag har testat så mycket.
Mm.
Det är inget som hjälper liksom.
Men ja, du har ju en tro å andra sidan, den.
Ja, men
fast är den till för att hjälpa kanske, vet inte.
Jo, ja, men har jag en tro, alltså det. Alltså så här, det är ju hade den tron varit stark så hade jag inte haft det här problemet. I det som man skulle kunna kalla en tro finns en förhoppning om att det här en dag ska försvinna.
Mm.
Men det jag tror också, ja, det är väl min tro då, att jag tror att det inte är riktigt, jag kan inte riktigt göra det själv. Jag behöver liksom hjälp utifrån. Det måste ske ett under.
Jag fick nästan intrycket nu att du är fast i någon form av spegelsal som jag också är fast i bemärkelsen. Inte att man ser sig själv, men att man ifrågasätter sig själv. Det går att ställa upp mängder med ifrågasättande pelare kring en. Och då kan man tänka, då kan man uppfatta vad som helst egentligen. Men allting kan undermineras av dig själv.
Mm, det är jag.
Det är ju, den spegelsalen är ju, uppfattar jag, ett så att säga, skydd för mot ens egen rädsla av att vara alla de här sakerna man hoppas på att man inte ska vara. Men spegelsalen kan ju vara väldigt, väldigt hämmande och liksom, den kan, måste kanske brytas så att säga. Jag kanske kom till ett skede i livet där jag insåg att själva den här spegelsalen var en del av mitt problem så att säga. Att hela tiden bara ifrågasätta sig själv konstant så att säga. Det trodde jag ju var garantier för att jag inte var knäpp. Men snarare kanske det var en del av knäppigheten att ha så många ifrågasättande instanser av sig själv.
Det där är jag är fast i spegelsalen.
Mm.
Det är så.
Det här blir ju ett Det var ju meningen att dessa speglar skulle spegla erotik och kön i det här avsnittet, men jag känner nu har de speglat själen i alla fall.
Mm,
det är oförbättliga.
Det blev så.
Det går inte någonstans.
Men om man säger, jag måste bara säga någonting om det där. Har jag en tro eller inte? Alltså, får man prata om Jesus? Jag satt i en kyrka en gång och så bara, men vad är det här? Varför sitter jag här? Vad är det? Alltså, jag tycker ju att jag känns som att jag dras dit och jag inte kan förklara varför. Och så tittade jag på Jesus och hängde där på korset precis som vanligt. Och så var det så här, vad är det som gör att han inte är som jag? Och bara, han är fast också i spegelsalen. Och läser man evangelierna så är det lite så där att han visar upp några sådana sidor faktiskt, om man ska vara ärlig. Men så händer någonting på slutet och det är ju martyrskapet. Alltså han ger sig. Och det skulle man symboliskt kunna se som att egot till slut krossas.
Mm.
Han blir angripen och så säger han bara, han är ju bara tyst. Och så piskar de honom och så korsfäster de honom. Det är liksom kanske det som är lösningen på ett symboliskt plan. Förstår du? Att för att komma ut från, och sen så återuppstår han då. Och då är det, om man ser på mänsklig nivå, att egot är liksom upplöst.
Mm.
Jesus är väldigt snäll efter uppståndelsen också. Då kommer han bara och säger, älskar du mig, Petrus? Alltså det finns någonting som liksom är i balans där.
Nu börjar jag nästan tänka på det här ut, vilket jag inte ska göra egentligen, men ut ett hobby evolutionistiskt perspektiv.
Jo, men gör det.
Det finns en, hos många finns det en drift att föröka sig, skaffa barn, fortplanta sig. Vi kan inte liksom avgöra exakt varför vi, och vi är inte gjorda för att leva så länge egentligen från början, utan vi ska dö sen 30. Att det här egot kanske är någon form av bieffekt om man inte kan släppa sig själv tidigare på något sätt, att det blir ackumulerat så lång tid att för det tror jag, som du säger, kring 30 så är den form av krisen är liksom att det här, har man då lyckats, eller åtminstone har man så att säga kommit ut i världen och rest sitt tält kring sin värld, så börjar det blåsa in tomt i det, så att säga. Men det är ju inte en sanning för alla förstås, men det kan ju vara, ja, det känns nämligen som att man väljer mellan att antingen ha sitt ego eller sin spegelsal eller sitt martyrskap, så vad är kärleken då? Är inte det någonting tredje i så fall? Alternativ. För martyrskapet har ju också att göra med utplåning av dig. Antingen är det du själv eller så är du utplånad dig själv.
Ja, precis.
Men man, fortfarande finns det ju inte dig och någon andra liksom, på något sätt.
Nej. Kärleken som det tredje. Men kanske... Jag känner i alla fall så i mina mörka stunder som att... Jag måste fråga dig, har du sett dokumentärfilmen The Work?
Nej.
Det måste vi göra, kanske till nästa vecka. Vi kan prata om det. Den bästa dokumentär jag sett.
Oj, kort, vad handlar det om nu?
Män som går i gruppterapi i ett fängelse.
Jag har hört talas om det, ja, okej.
Okay. Den är otrolig. Jag tycker den är helt otrolig.
Och, det är en dokumentär, det är inte en serie som man ska följa i 14
år. En dokumentär, det är en och en halv timme lång.
Mm.
Och det kommer några män utifrån fängelset som är bara sådär intresserade av terapi och liksom har lite problem i sitt liv men är ganska välfungerande. Och så träffar de här, i princip varenda en är mördare där inne. Men de håller på med den här gruppterapin ganska länge. De sitter på livstid så att de har inget annat att göra. Det som händer i det här mötet är helt otroligt. Men jag känner igen mig där också. För att det är så mycket av de här, framförallt, det handlar ju om manlighet också, det är ju bara män här. Det är som att de har något demoniskt i sig. Alltså, och för mig uppfattar jag det här egot så.
Mm.
Som pratar i den här spegelsalen och hittar felen. Och otroligt hårt. Och i den här dokumentären då så lyckas de i gruppen locka fram, vad säger den här? Vad säger den här mörka rösten? Säg det högt.
Mm.
Så tar vi hand om det tillsammans.
Oj.
Och när det händer, det är så kraftfullt så att du måste se det.
Det låter, det måste jag absolut göra.
Det är ett sätt att spränga liksom, spegelsalen.
Mm.
Och det sker och liksom, på ett våldsamt sätt.
Ja, det här är vi, nu öppnar vi ju trakterna kring våld och farligheter.
Igen.
Det ska vi väl kanske, det får vi fortsätta göra, men Jag tänkte också att det börjar dra ihop sig till förhoppningsvis en lycklig nedkomst för din del.
Ja, det är
för del.
Och det är inte långt kvar.
Jag vill gärna hinna ge mina mansplainande papparåd.
Ja.
Innan. Varför nu vill jag göra det innan?
Men jag tror att det här går kanske att kombinera.
Ja, okay.
Filmen och
papparåd.
Ja, för att jag kan ju spoila lite. Ja. Filmen handlar ju otroligt mycket om dåliga fäder.
Ja, my god. Ja.
Det är ju...
Där har vi den bärande pelaren i din nästa spegelsal som du kommer när du blir kanske en dålig pappa.
Nej, men jag måste ändå fråga dig, jag vet inte om det här avsnittet blir lite längre än vanligt, men det fanns så mycket att säga. Jag tycker då att det här egot eller demonen eller vad man kallar det, spegelsalen, det är någonting som blockerar mitt eget, vad ska man säga. Jag vill egentligen bara vara en snäll, älskande, givande, mjuk person. Men det här liksom blockerar det flödet. Det som sitter som en propp då. Och det är inte lika illa varje dag. Och jag har testat så mycket religiös vandring, psykoterapier, allting. Det verkar än så länge inte verkat släppa riktigt. Saturnus då, den här smärtans planet.
Och det är inte kopplat till ilska eftersom...
Det kanske är det, jag vet inte. Det kan vara det. Men jag kommer inte ifrån det. Och då befinner jag mig i den här spegelsalen som du då så bra beskrev. Att det då kommer kritik mot mig själv från alla håll. Men har du lyckats gå ut ur den här spegelsalen?
Det är ju det som så att säga, min livskris handlar om lite grann. Så där. Att verkligen, så att säga, det är det jag försöker göra. När jag nu inser att jag idag som frånskild hackar tacotomaterna på mitt sätt. Och liksom undrar varför har jag inte hackat dem på mitt sätt tidigare i mitt liv, så att säga. Vad är det för sinnessjuk människa som stått och hackat, som trott att man ska hacka tomaterna på särskilt sätt?
Så du har anpassat dig.
Anpassat mig, och med, i det ögonblicket man försöker tränga igenom där, då står man inför porten. När jag trycker handen genom denna spegel, jag kommer bli blodig, men frågan är det för att jag har blivit galen, eller är det för att jag vill bli, så att säga, frisk, om man ska ådra det, så att säga. Och det är, en sak kan jag säga så här, i den mån du kommer träda ut ur den här så kommer det förmodligen vara samma känsla. Prismat vänds och det går inte att veta eftersom du kommer alltid ha kvar din självkritik. Har jag nu blivit galen som ifrågasätter spegelsalen? Det finns alltid ytterligare en spegel och till slut får man kanske bara vända ryggen och säga okej. Låt mig vara galen, men jag är åtminstone hyfsat funktionell.
Underbart.
Och klamra sig fast vid hypotesen att det är hyfsat vanligt snubbe. Liksom. Inget sådär...
Köpa pizzan. En whiskyflaska.
Precis, om man säger så här. Man äter pizzan och konstaterar att du behöver inte äta den här och känt dig normal. Men det faktum att du har ätit den gör att du kan vara funktionell som normal person. Och det är gott nog. Du behöver inte en djupare bevekelsegrund för allting, utan det kan vara okej att du bara beter dig hyfsat.
Men det är speciellt att du har då stått och hackat de här tomaterna på ett visst sätt, som inte är ditt sätt då.
Nej, och förmodligen inte kanske bara ett anpassat sätt på något sätt.
Mitt problem är tvärtom, jag kan ju inte anpassa mig.
Ja, det där
alltså,
jag är
måste göra på mitt sätt.
Ja,
men det är en sjukdom.
Det är säkert kopplat till din upplevelse av det här egot som du säger.
Absolut, det är det.
Vi måste nog ta ett tur med det nästa avsnitt. Jag tror vi måste avrunda.
Ja, men vi har en plan framåt.
Verkligen.
Det var bra.
Det var bra. Det var bra. Ja,
okej.
Tack så mycket för att ni har lyssnat. Vi är tillbaka nästa vecka igen.
Det är vi.
Hej.